Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje!
Välkomna till Studio Access. Temat idag är USA i mycket vid mening. Och utgångspunkt är en ny bok skriven av Anders Jonsson, författare. Den heter 50 historier om USA från Maine till Hawaii och består, kan man säga, allt väsentligt av 50 kapitel. Ett om vardera delstat och så ett om District of Columbia där Washington ligger också. Du är en mycket flitig författare av böcker om näringslivshistoria och företagande. Hur kom du sig att det blev USA den här gången?
Ja. Hittills har jag bara skrivit om Sverige egentligen med få internationella utblickar, och det var det jag följde presidentvalet 2020 på CNN, och så såg jag en av deras stjärnreportrar stå framför en sån här The Magic Wall och kunde gå ner på varje valdistrikt och berätta exakt hur de brukade rösta och hur det var. Och då insåg jag att jag har följt amerikansk politik och kultur och ekonomi liksom i 50 års tid minst. Men att jag inte ens kunde pricka ut alla delstater på en blindkarta, och att vi hade massa med fragmentariska kunskaper men inte riktigt grepp om vad skiljer delstaterna åt och så vidare. Så tänkte jag, det enda sättet att lära mig detta ordentligt var att skriva en bok, och den skulle komma ut nästa presidentvalår, alltså i år 2024, och det gjorde den.
Andra börjar med att läsa en bok där de ska lära sig någonting, men du tar och skriver det här.
Ja, just det. Ja. Det är ett väldigt bra sätt. Man tvingas verkligen vara noga när man skriver, till skillnad från att bara läsa.
Det är en enormt innehållsrik volym där varje kapitel berättar om delstatens historia, dess politiska system, vartåt den lutar politiskt, kulturella fenomen, näringslivsfenomen och så vidare. Så den fungerar ju fantastiskt som en uppslagsbok, och vi kommer tyvärr bara kunna ta upp en liten bråkdel av detta och få ägna oss åt lite bredare penseldrag här. Är det något som du inte hade tänkt så mycket på innan som du blev varse när du höll på med det här arbetet?
Ja, det kanske mest intressanta historiskt, det var de skilda karaktärerna, de ursprungliga engelska kolonierna, som de 13 kolonierna som bildade USA då 1776. Eller ja, USA bildades med konstitutionen 87, men att de hade så särpräglade karaktärer, och det fanns liksom inte ett engelskt kolonialvälde för Nordamerika, utan det var 13 kolonier med sina traditioner, och att delvis kan man spåra detta ännu idag. Att de kom redan på 1700-talet, så, eller 1600-talet i en del fall, formades en viss karaktär som har levt vidare.
Det är klart att några av dem är då New England uppe i nordost, men det går ända ner till söder.
Och även sydstaterna, de här som kanske sen har blivit mer enhetliga kanske, men Carolina och Virginia och så här, hade olika politiska kulturer och traditioner. Olika grupper som sökte sig dit.
Man kan också säga att USA koloniserades ju egentligen, man tänker på det väldigt mycket som en engelsk kolonisering. Men det fanns ju väldiga områden som tillhörde Frankrike och väldiga områden som tillhörde det spanska väldet, kan man då säga. Hur mycket av det där tycker du man ser kvar idag?
Ja, det är en lustig detalj. Man kan säga att Spanien hade det sydliga från Florida till Kalifornien, rätt stort område. Och Frankrike hade det som låg mellan Klippiga bergen och de engelska kolonierna, alltså på bägge sidor om Mississippifloden. Och det tydligaste spåret idag är att Louisiana, som det var ju med New Orleans, Nouveau Orléans, som var den stora befolkningskoncentrationen, den enda egentligen i Nya Frankrike. Att Louisiana, den delstaten, bygger sin delstatslagstiftning på fransk rättstradition. Alla de andra 49 delstaterna och federationer bygger på engelsk rättstradition. Och det innebär då att om man har gjort en viss typ av frivillig harmonisering av till exempel affärsrätten, så går det inte att göra fullt ut för Louisiana, därför att deras det de bygger rättsväsendet på, prejudikat och annat, skiljer sig. Så att det är ett tydligt exempel, förutom då att många ortsnamn och valsystemet i Louisiana och så där också bär en fransk prägel. Och det finns ju franska drag också, eller franska ortsnamn och så där, även i andra delar av det gamla Frankrike, men inget är så tydligt som i
Louisiana. Och de har församlingar istället för grevskap.
Och de har valsystem i två omgångar, så det franska systemet får man inte majoritet i första omgången. Det har också Georgia, de två har detta, men i Georgias fall så är det Därför man tänkte att svarta skulle ha svårare att mobilisera för två valkampanjer så att det skulle gynna de vita.
Men man tänker så att det finns då ett engelskpräglat USA i öster. Det finns då Louisiana, medan resten av då längs Mississippifloden norrut sånt här, det har blivit anglifierat. Mm. Vad finns kvar utav det spanska idag?
Det är ortsnamn. Sen har det framförallt kommit många hispanics eller många latinamerikaner. Ja, kommer ju fortfarande, så det är ju den prägeln. Och så finns det liksom byggnadsminnen och sådär. Men det finns ju inte något riktigt så påtagligt som Louisianas lagstiftning. Utan det är snarare den fortgående befolkningsutvecklingen som har ständiga inflöden från Latinamerika, skulle jag säga.
Jag har något vagt minne av att vattenrättigheter hanteras annorlunda i spansk miljö än i engelsk miljö.
Det stämmer.
Miljö.
Ja. Då man gjorde fredsavtalet med Spanien så behöll man den spanska vattenrätten. Och så att det är hur långt ut som delstaterna äger vattenrättigheterna gentemot federationen, det skiljer sig från åtminstone en del av de tidigare spanska kolonierna.
Landet heter United States of America. Det är liksom delstater som kanske inte ens var delstater utan stater som formerar ett land, en federation underifrån. Det var så det kom till och det är så det heter. I vad mån är det fortfarande så?
Ja, alltså, många svenskar missförstår ju, och det gäller ju även de som rapporterar och skriver om USA, tror att det liksom är som region Stockholm eller region Skaraborg, alltså att det är några regioner som har förlenats makten av nationen. Men här var det ju som du sa, det var 13 nyligen självständiga stater som hade tillsammans kämpat i ett befrielsekrig mot den engelska kolonialmakten. Och man samlades då sommaren 1787 egentligen bara för att modifiera den konfederation man hade. Men så kom man fram till att man behövde göra ett radikalare grepp. Och så på några månader så skrev man en ny konstitution. Men det var ju representanterna som skrev detta. Vad ska vi ytterligare överlämna för makt till ett gemensamt organ? Så att de var väldigt noga med att det var staterna som besatt makten och sen delegerade man till federationen. Och restkompetensen, allt det som inte uttryckligen står i konstitutionen att federationen ska göra, det eller som uttryckligen står att delstaterna inte får göra, det får de göra. Så alltså att de har den så kallade restkompetensen, att allt som inte konstitutionen hindrar dem att göra, får de göra.
Och hur stora, finns det några speciellt slående skillnader i hur lagstiftning ser ut mellan olika delar av USA?
Ja, det finns ju massor med lagstiftning, alltså straff, rätt, valsystem, trafikregler, massor med rättsområden, affärsrätt och så vidare. Till exempel vallagar är ju då delstatliga, även om då unionen kan med de konstitutionstillägg reglera så att man får inte göra vad som helst, men alltså, det finns ju då regler om hur man måste registrera sig, om man ska tillåta poströstning, förtidsröstning och sånt där, hur man gör valdistrikt och sånt som är allt väsentligt. Men ta straffrätten till exempel, alltså, om det är 75% av alla fångar i USAs fängelser sitter i delstatliga fängelser dömda av delstatliga rättsväsendet, och bara 25% är federala brott. Av alla offentliganställda så är 85%, alla civila offentliganställda, om vi räknar bort militären, så är 85% delstatliga lokala. Där kan man säga att jag tycker inte om Donald Trump, men hans insats har gjort att jag tror även en svensk publik som är intresserad av USA har förstått att det både finns ett federalt och det finns delstatliga rättssystem.
Man kan bli åtalad på alla nivåer.
Just det. Ja. Och att så här, federationer och högsta domstolen kan inte lägga sig i vad ett åtal som väcks i Georgia eller New York State till exempel.
Nej, precis. Det politiska systemet är ju då sådant. Dels har ju då det finns delstatsregeringen, en guvernör i varje delstat och sånt här. Sen är ju den nationella representationen är uppbyggd på två sätt. Så att säga. Det finns två kamrar. Representanthuset har 435 ledamöter som är fördelade proportionellt så gott det går. Alla, de minsta, även, alla ska ha en. Va? Ja. Medan senaten består av två personer från varje delstat. Vilket ger mycket glesbefolkade eller väldigt små delstater en oproportionerligt stort inflytande i senaten. Kan man tycka om man nu kommer till exempel från svensk kontext. Folk har blivit allt argare på detta på senare år när liksom det finns stora majoriteter i stater som New York och Kalifornien för en ofta då demokratiska kandidater och republikanerna har stöd i de mindre staterna. Ser du att det knakar i fogarna på det här systemet?
Det är klart att det är alltid sin levande debatt, men man ska komma ihåg att det var ett antal representanter då 1787. Och det höll på att inte komma överens. Alltså de stora delstaterna, Virginia, Massachusetts till exempel, de ville ha representation efter befolkningsstorlek. Och sen var det speciella problem, hur ska man då räkna slavarna? Medan de små delstaterna ville garantera att de inte skulle bli bortkollrade. Och det hade de kunnat bli. Om man, och då var det en ledare från Connecticut som lanserade Connecticut Compromise. Alltså ett tvåkammarsystem där man representanthuset representerade folket och senaten representerade delstaterna. Från början var det delstatsförsamlingarna som valde senatorer. Nu är det folket där också. Och that's the way it is. Alltså, annars hade USA inte tillkommit och det är möjligt att ändra konstitutioner om man får tillräckligt stöd för detta, men det har man inte fått.
Det är klart att ett författningstillägg ska ha stöd inte bara av två tredjedelar i kamrarna utan också en tre fjärdedel av delstaterna. Det. Så det är klart att det gör det osannolikt med en sån förändring. Men visst finns det en spänning när som Trump blir vald liksom, trots att han har färre röster än motståndare.
Det har dock bara hänt fyra gånger. Två gånger i modern tid, år 2000 och 2016, att den som har fått flest röster i presidentvalet inte har blivit president. Mm. Så här två gånger tidigare. Och det har varit rätt så jämnt. Alltså det hade varit en skillnad om liksom det har varit 70-30 och den som har 30 vunnit. Alltså, det är inte bara det problem du pekar på att de små delstaterna är överrepresenterade. Även de stora minoriteterna, alltså alla republikaner i Kalifornien och New York eller demokrater i Texas. De kan ju också känna sig orepresenterade i senaten just därför att vinnaren tar allt. Så att jag tycker att ibland ser man lite förnumstig. Det finns väldigt många svenska debattörer och forskare andra som har kommit på sin kammare och kommit på ett bättre författning för USA. Det är inte så. Men man skulle kunna komma på en bättre författning för England också, eller Storbritannien också, med sitt majoritetsvalsystem som också kan ge väldigt märkliga utslag. Det här tredje partier, eller skotska nationalistpartiet får en väldigt stor representation, och med att de som är utspridda över hela Storbritannien inte får det. Så att det är ont om perfekta system. Och jag bara säger att amerikanska konstitutionen är gammal med Gustav III:s säkerhetsakt som inte var så lyckad. Så att historien har givit den amerikanska konstitutionen rätt så starkt stöd att det har fungerat rätt så bra.
Fast den gamla svenska tryckfrihetsförordningen är ännu äldre.
Ja, just det, ja. Stämmer, ja.
Har du skaffat dig någon favoritdelstat under arbetet?
Ja, den första jag blev förälskad i. Alltså, jag visste att det finns jättemycket att skriva om New York State och Kalifornien. Och där var problemet urvalet. Hur ska jag kunna strukturera alla de välkända fantastiska företag som finns i New York till exempel på ett meningsfullt sätt. Men det roliga var de små delstaterna. Rhode Island, som jag inte alls visste mycket om. Men tre saker. Dels är det den amerikanska traditionen att separera religion och stat kommer från Rhode Island. Den amerikanska industriella revolutionen inleddes i Rhode Island. Okay. Och sen så har vi då Newport med jazzfestival, seglingstävlingar, visfestivaler. Så liksom den också det var egentligen den amerikanska, eller New Yorks överklass som hade sina sommarställen i
Newport. Ja, för där ligger de här fantastiska sommarpalatsen, verkligen.
Så det är en liten del som har tre mycket intressanta särdrag som gör att det är en mycket stark profil. Däremot Rhode Island-såsen är en svensk uppfinning av Tore Wretman.
Det har varit en uppfattning, och det har varit ett faktum för den delen i Europa, att man har sett att religionen har fortsatt att ha betydligt större inflytande i det amerikanska samhället än i många av de europeiska länderna. Har du kommit närmare skälen till detta under det här arbetet?
Ja, det är lite paradox. Av de höginkomstländerna i världen så är det så att USA har den starkaste religiositeten om man mäter i kyrkobesök eller hur man identifierar sig. Men också USA har ändå sen egentligen konstitutionstilläggen då 1791 haft en strikt separation mellan stat och kyrka. Från början gällde enbart federationen, men sen på 1800-talet så bestämde Högsta domstolen att det gäller även delstaterna. En delstat får inte på något sätt stödja, subventionera någon religion eller bygga sin lagstiftning eller några offentliga beslut med stöd i någon viss religiös uppfattning. Och jag tror att det inte är så konstigt. Alltså där alla får bli salig på sin fason så växer sig religionen starkare än där staten föreskriver religion. Men många kommer som religiösa flyktingar eller flyktingar från religiöst förtryck. Och att det har olika, det är också intressant tyckte jag i den engelska kolonialhistorien att de hade olika religiösa traditioner. Och det var inte bara britter som kom dit, utan var du fransk hugenott, alltså fransk protestant, så kunde du inte komma till det franska kolonialväldet, för där måste man vara katolik. Men däremot så kunde du komma som fransk protestant eller som britt engelsk katolik till de engelska kolonierna. Där rådde i varierande grad religionsfrihet. Det var inte så i alla kolonier, men det fanns kolonier som hade religionsfrihet även under kolonialtiden.
Man förknippar USA i hög grad med företagsamhet, kapitalism till och med. Var är landet mest dynamiskt idag?
Ja, så i början så var det ju de norra staterna. De södra staterna var ju starkt präglade av plantageekonomier, stora jordbruk och slaveriet. Så att den amerikanska industriella revolutionen inleddes i New England och allra först i Rhode Island, men den spred sig. Connecticut var väldigt viktig för det amerikanska fabrikssystemet. Och så var det mycket New Englanders som flyttade sen till Mellanvästern, alltså Ohio, Michigan, Illinois. Så att den traditionen, så att fram till och med inbördeskriget så var det nordost, New England, New York och Mellanvästern kring de stora sjöarna som var det ledande, medan sydstaterna släpade efter. Och det berodde ju på slaveriet. Man hade tillgång till slavarbetskraft så att en liten minoritet kunde leva väldigt gott av vita. Och det skriver Alex de Tocqueville, att titta på företagsamheten i USA. Söder om Ohiofloden i Kentucky, där var arbetet något som föraktades bland de vita. Det var slavarna som gjorde det fysiska arbetet. Medan man norr om Ohiofloden, där var entreprenörskapet. Sen kom ju idag, om man tittar idag, så sker det ju förändring att kanske Texas, det är den nya amerikanska drömmen. Länge var ju Kalifornien drömmen, låg längst bort. Vi hade Hollywood, vi hade Silicon Valley och väldigt mycket nyföretag. De som liksom ville lämna de äldre traditionerna i östra och centrala USA flyttade till Kalifornien. Men det har ju drabbats av många problem, starkt miljöproblem med vattenförsörjning. De har en stark byråkrati, de har ett rätt dysfunktionellt politiskt system, så att det har blivit en flytt mycket till exempel till Texas, som kanske är den mest dynamiska, en stor delstat, väldigt entreprenörskap. Och här kan man då säga, tack vare luftkonditionering och sådär så går det att leva drägligt även i södern, och kylskåp och frysboxar och sånt där. Så att det är väl den mest dynamiska delstaten i USA idag.
Ja, det är klart, det måste finnas ett antal uppfinningar som har varit centrala för den amerikanska utvecklingen. Man tänker på järnvägsnätet, men också med luftkonditioneringarna.
Och det kom kring sekelskiftet 1900. Det är ju två saker man måste göra. Man måste kontrollera temperaturen och, vilket man inte hade insåg från början, också luftfuktigheten. Alltså en luftkonditioneringsanläggning reglerar både temperatur och luftfuktighet, och då fick man ett drägligt klimat och det spred sig.
En gång för massor av år sedan var jag i Birmingham, Alabama, och träffade en familj där hustrun berättade om hur hon som flicka då hade familjen fått råd att köpa luftkonditioneringsanläggning. Den räckte bara för att kyla ett rum i huset. Så sommartid sov alla i samma rum av detta. Mm. Det är förvånande att någon fick något gjort överhuvudtaget, inte minst i mörk kostym i kontorsjobb i denna hetta och luftfuktighet.
Man ska nämna en annan uppfinning som egentligen på ont påverkade USA för lång tid framåt. Det var en bomullsrensningsmaskin. Alltså från början så var bomull ingen stor gröda i sydstaterna, alltså fram till sekelskiftet 1800. Därför att man kunde bara på ekonomisk lönsamhet rensa långfibrig bomull, och det kunde bara växa längs Atlantkusten. Men så uppfann man då en bomullsrensningsmaskin, så att kunde man både rensa kortfibrig och långfibrig bomull, och den kortfibriga bomull kunde växa i hela södern. Så att det är först efter sekelskiftet 1800 som det blir då bomull. Men man kunde inte rationalisera arbetet på bomullsfältet, så att man behövde alltså billig arbetskraft, slavar från början, men även efter inbördeskriget mycket fattiga bomullsarbetare. Och det var tack vare att man kunde rensa bomullen effektivt men inte skörda den. Och först på slutet på 1940-talet så uppfann man en bomullsplockningsmaskin så man kunde rationalisera fältarbetet. Och den här 100-åriga eller 150-åriga luckan då man kunde effektivisera en del men inte en annan. Det var då man behövde slavar eller sharecroppers som var alltså en tragedi för de drabbade och som påverkade negativt synen på rasismen i USA.
Du tilldelade de olika delstaterna nummer allt efter i vilken ordning de kom in i unionen. Det där tänker man ju inte ofta på. Att det är, man kanske vet att det var 13 delstater till att börja med, där de här 13 strecken på flaggan och sådär. Men sen är det en lång process, som var en lång bit in på 1900-talet innan man är framme vid dagens 50 delstater. Kan du berätta lite om detta?
Ja, och det är någonstans man kommer ihåg det så är det Delaware, the first state som de kallas för. Och då räknar man, egentligen var det 12 delstater bara som var med på konstitutionskonventet. För Rhode Island var inte där, men de skrev på den som den 13:e delstaten. Men där var det när delstaten ratificerade konstitutionen så att man rangordnade även dem. De enda som inträdde på samma dag i USA, det var North och South Dakota. De var ett gemensamt territorium och sen så blev de två delstater. Och Benjamin Harrison var president. Då han skulle skriva på godkänna ratificeringen så blandade han dokumenten så att ingen visste vilken ordning han skrev på det. Men man har dragit av bokstavsordning. Men det dröjde länge och det är ju de sista kom 1959. Först Alaska och sen Hawaii som är eftersläparna. Men jag tror att 1912 så var det, förutom de två som ju inte ligger i sammanhängande USA, 1912 så var det sista delstaten i sammanhängande USA. Och det där var ju inte alls självklart. Alltså, det fanns ju krav i konstitutionen. Man måste ha ett republikanskt styrelseskick. Man får inte ha en monarki eller ärftliga ämbeten. Man måste ha en tillräcklig befolkning och man måste ha en konstitution och sen kunde man ställa andra krav från federationen, till exempel att man hade i samband med inbördeskriget förbjudit slaveriet eller med mormoner att man hade förbjudit månggift och sånt där. Men ibland så höll man inte på det här med antal invånare. Så att jag tror att det var Kansas som kom in alldeles innan inbördeskriget, att republikanerna ville ha ytterligare en republikansk delstat, så då fick de komma med fast de egentligen inte uppfyllde de informella kraven. Och ibland var det andra konflikter. Vissa delstater ville inte bli. Det gällde faktiskt för Alaska. Hade nog kunnat bli det tidigare. Men där hade stora finansintressen i New York. Kontrollerade gruvor och järnvägar och sånt. Morgan och Guggenheim. Och de ansåg att de hade större makt om det var ett amerikanskt territorium än om man blev en delstat. Så att de bromsade länge. Och samma sak, fruktbolagen på Hawaii tyckte det var bättre att det var ett territorium som sköts av federationen än att de blev självständiga och då kunde importera asiatisk arbetskraft till ananasplantagen lättare om det inte var en delstat. Så att det bromsades det av externa egenintressen.
Men de här som är Arizona och Nevada kommer väl in relativt sent. Ja. Vad var de innan de blev delstater? För då hade de delstater på båda sidor om sig.
Det där visste man ju inte från början. Då USA blev självständigt, egentligen innan USA bildades, men de har vunnit frihetskriget, så var en diskussion, vad ska man göra? En tanke var att de befintliga 13 delstaterna, de skulle expandera. Så Kentucky var faktiskt en ursprunglig del av Virginia. Men sen kom man på att så ska man inte göra. Vi ska inte låta de befintliga delstaterna växa, utan vi bildar federala territorier. Och ett federalt territorium har då en guvernör som utses av presidenten efter godkännande av senaten. Men sen i takt med att man får en vit befolkning som då var ursprungligen var de som räknades, så kunde de få bilda valda församlingar som var ett samstyre mellan den federala guvernören och federala domare fanns det också. Och sen lokala folkvalda församlingar. Och sen kunde de, om de skrev en konstitution, så kunde de ansöka att bli delstat. Men nästan alla var territorier utom de ursprungliga delstaterna. Två delstater dock var självständiga republiker, Vermont och Texas. Det är därför Texas och någon mån även Vermont är lite mer stolta och påpekar att det var minst självständiga stater som gick in i unionen. Det var inte några kolonier eller territorier. Och Kalifornien, de togs in direkt. De hann aldrig bli territorium. Fredsöverenskommelse med Mexiko som det då var, så blev de året efter en delstat. Det lustiga var ju att, ur spansk synpunkt, Spanien hade ju syfte med sitt välde var att hitta guld och silver. De hittade aldrig guld och silver. Och sen blev en del av Mexiko där det utropades självständigt. Och veckan efter att USA hade tagit över så hittade man det stora guldfyndet i Kalifornien, så att de gick miste om det med en veckas marginal.
Det är bittert. Ser du fram emot att så småningom få göra en reviderad upplaga av den här boken med en 51, kanske till och med en 52 delstater? Det pratas dels om District of Columbia, dels om Puerto Rico som tänkbara delstater.
Jag tror inte det kommer att hända i någon överskådlig tid. Alltså, problemet, eller det politiska realiteten är att ska man ta in två delstater eller ta in nya delstater, så måste man balansera partiintressena, alltså hitta, och både District of Columbia och Puerto Rico är pålitliga demokratiska fästen. Alltså det gäller att hitta en lämplig republikansk territorium som kan, och det var så det var med Alaska och Hawaii, fast då var det med omvända förtecken. Alaska hade varit demokratiskt som territorium och Hawaii hade varit republikanskt, och då tänkte man så, då får vi balans. Och precis åren då man slut på 50-talet så vände majoriteten, så det blev en balans fast med omvända förtecken.
Men är det här med de politiska majoriteterna i de här, är det det som är den avgörande faktorn?
Så var det på 1800-talet också, första halvan av 1800-talet, att man skulle man till en ny delstat så ville man balansera, så att man hade länge hade man lika många slavstater som fristater. Så att då Missouri som var slavstat skulle tas in, så gällde det att hitta en fristat, och då var Maine en del av Massachusetts, och då fick Maine bli en egen delstat. Och då 1820-1821 inträffade det här.
Men så skulle man kunna lösa det här med Washington och Puerto Rico också. Man får knoppa av ett par republikanska stater.
Det har ju hänt att man har knoppat av. Och med det, enligt konstitutionen, så måste den avknoppade delstaten godkänna detta. Och så var det. Massachusetts hade bromsat Maine, men då gick de med på detta. Mm. Men då West Virginia bildades under inbördeskriget som avknoppning av Virginia, så uppfylldes inte det kravet. Men sen sa Högsta domstolen att det var ändå lagligt, för Virginia hade lämnat unionen, så hade de ingen talan. Men det har nog av grundlagsexperter sagt att West Virginia tillkom nog på ett sätt för att man hindrade sydstatsanhängare i West Virginia att rösta i samband med självständigheten. Så att det där gick nog inte riktigt rätt till, men det var krigsförhållanden. Så att,
det är preskriberat.
Och dessutom man kan säga att West Virginia är sina sydstater den fattigaste och eländigaste delstaten, så att de kanske inte är så lyckliga att de har blivit en egen delstat.
Ska vi säga några ord om Sverige och USA? Var är USA som mest svensk-amerikanskt?
Ja, det är ju Minnesota, och det sa redan Fredrika Bremer att det var här svenskar trivdes bäst. Alltså det var ungefär samma naturgeografi och klimat. Sen hänger det ju samman vad man hamnar i. När kommer de stora vågorna ifrån, i det här fallet Sverige, och vilka delar av USA är det då som var ligger fronten? Var kan man som nybyggare bosätta sig? Men även angränsande delstater lite söder om, alltså Iowa och Kansas, finns också starka svenska. Och sen finns det ju många kommit till New York, och sen uppe i Washington State, alltså längst upp i nordväst, var det många svenskar och norrmän som kom då lite senare än Minnesota nybyggaren oftast. Så att, men det var roligt, jag hittade då, några av de jag skriver om är ju välkända. John Ericsson, Alexander Samuelsson som ledde arbetet med att ta fram Coca-Cola-flaskan. Även om det var inte han som ritade den, påpekade det missuppfattning som vi har i Sverige. Men han ledde projektet. Men jag hittade många andra, för mig okända, som inte har omskrivits, betydelsefulla uppfinnare, företagsledare som var svenska-amerikaner, alltid födda i Sverige eller av svenska föräldrar.
Gör det här svenska arvet sig gällande i Minnesota fortfarande?
Ja, det finns ju ett college som har svenska rötter, och det finns svenska föreningar och sånt där, och det finns rätt många svenskar. Det finns också i Iowa och andra orter där det finns fler dalahästar än i Nusnäs och så här, så att även om vi kanske överdriver det, jag ska säga den största överdriften om vi pratar om hur svenska Sverigebilden i USA, det är nya Sverige då, 17 år i Delaware, som ju egentligen var en helt obetydlig och ur svensk synpunkt ett misslyckad kolonialsatsning. Vi hade inte alls de resurser att understödja en sån koloni. Så det är lite märkvärdigt att man ska fira detta vart 50 år som en stor svensk framgång. Men det var det enda bidraget, förutom en del ortsnamn och en del kyrkolämningar och sånt där, är att knuttimrade hus infördes i Nordamerika tack vare egentligen huvudsakligen invandrare från det som idag är Finland, men då, som då tillhörde Sverige. Det är nya Sveriges bidrag till den amerikanska kulturutvecklingen.
Där får vi sätta punkt. Det har varit ett jätteroligt samtal. Stort tack, Anders Jonsson. Det här, vi har bara skrapat på ytan i denna utomordentligt innehållsdigra volym du har författat. Tack för att du tog dig tid att komma hit.
Tack så mycket.
Och tack för att ni har tittat.
Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.